Det finns en viktig skruv, kanske den viktigaste av dem alla. Utan den här skruven skulle det sannolikt aldrig ha blivit någon reformation, någon vetenskaplig revolution, någon upplysningstid eller industriell revolution.
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Psykotikki.
Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico.
Quantum leap.
Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico.
Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Han har en skruv lös. Alla vet vad det uttrycket betyder. Just nu vet alla till och med vem man menar med det här. Men det här avsnittet av Kvanthopp handlar inte om honom. Det handlar om någonting mycket nyttigare. Själva skruven. Den anspråkslösa lilla gängade spiralen som bokstavligen håller världen samman. Jag menar, tänk på det. Föreställ dig att varenda skruv och bult i hela världen plötsligt skulle gå upp i rök. Allt skulle ju bokstavligen falla i bitar. Varenda en bil, varenda en apparat, varenda en byggnad. Och eftersom propellrar också är skruvar skulle alla båtar och flygplan och helikoptrar, alla turbiner, alla kraftverk, ja, allt skulle bara sluta fungera. Vi behandlade ju redan propellrarna i ett kvanthoppavsnitt för inte länge sedan, men skruvar är så mycket mer än propellrar. Utan skruven skulle den moderna tryckpressen till exempel inte ha kommit till. Och frågan är om någon uppfinning har förändrat världen mer än tryckpressen. Utom kanske vinpressen förstås, som för övrigt var förebilden till tryckpressen. Också vinpressen bygger på en skruv. Hur som helst, hur kom skruven till? Och vad skulle världen vara utan den? Välkommen till det mest skruvade avsnittet av Kvanthopp någonsin. Jag heter Markus Rosenlund. De första skruvarna var någonting helt annat än de små gängade sakerna av metall i din verktygslåda. För det första var de inte gjorda av metall, utan av trä. För det andra användes de inte till att fästa saker vid varandra, utan för att pumpa vatten från en lägre nivå till en högre nivå. Jag talar såklart om de så kallade Archimedes-skruvarna. Men den grekiska uppfinnaren Archimedes uppfann inte Archimedes-skruven. Han var bland de första som beskrev den nog. Men snarlika system fanns sannolikt i bruk i Mesopotamien, där avancerade bevattningssystem användes i ett tidigt skede. Till exempel i de berömda hängande trädgårdarna i Babylon i nuvarande Irak, ett av världens 7 underverk omkring 600 före vår tideräkning. Också de gamla egyptierna använde troligtvis en primitiv form av Archimedes skruv för att bevattna sina fält långt före Archimedes tid. Det var antagligen i Egypten som Archimedes kom i kontakt med den här bevattningsskruven. Han tros ju bland annat ha studerat i Alexandria. Och som vi kunde konstatera i avsnittet om propellern är den mer än 2000 år gamla Archimedes-skruven fortfarande i dagligt bruk i otaliga tillämpningar. I allt från köttkvarnar och skördetröskor till snöslungor. Ja, och de första propellrarna, de var alltså i princip Arkimedes skruvar monterade i fartygets akter. Men för antikens folk skulle skruven också komma att revolutionera två av den tidens största industrier i medelhavsländerna. Framställningen av vin och olivolja. Jag menar, Medelhavet skulle ju liksom inte vara Medelhavet utan vin och olivolja. Från början pressades saften från vindruvorna ut ur druvorna helt enkelt genom att man trampade på druvorna. Det finns väggmålningar från cirka 2500 före vår tideräkning där människor trampar på tygsäckar med vindruvor i. Nu finns det kanske någon som tänker sig att ja, men pressade man inte vindruvor just genom att trampa på dem typ ända fram till modern tid? Nej, de gamla grekerna och romarna, de var nog smartare än så redan i ett relativt tidigt skede. Redan under antiken kom man nämligen på att använda enklare mekaniska pressar. De tidigaste vinpressarna bestod av en hävarm som mosade druvorna genom att den tryckte ner ett träblock eller en sten mot druvorna medan ett par bastanta karrar hängde och tryckte på den här hävarmen. Det var romarna som kom på att förbättra tekniken genom att introducera skruvpressar där en gängad träskruv drev ner hävarmen som i sin tur tryckte pressplattan ner över druvorna. Det här ökade effektiviteten rejält. Under medeltiden spreds sedan den mekaniska vinpressningen över Europa, särskilt tack vare klostren som producerade vin för liturgiska ändamål. Skruvpressen fortsatte att förfinas och blev mera robust, ofta byggd i ek eller andra hårda träslag. Man kom också på att eliminera hävarmen helt och hållet. Nu placerades skruven centralt över druvorna där den pressade direkt ner mot tryckplattan som klämde ut musten ur druvorna till sista droppen. Det var den här vinpressen som senare på 1400-talet blev förebilden för tryckpressen. Mer om det senare. I det här skedet backar vi en aning med tidsmaskinen och gör ännu ett besök hos den gamla grekiska uppfinnarjocken Arkimedes. Han har nämligen en annan praktisk pryl som förknippas med hans namn, också den skruvbaserad. Den så kallade snäckväxeln, också bekant som skruvhjulsväxeln. Än en gång var det knappast Arkimedes själv som hittade på snäckväxeln. Också den principen var känd i det gamla Mesopotamien och i det forna Egypten. Men Arkimedes bidrog till att utveckla och framförallt popularisera tekniken. En snäckväxel består alltså av en snäckskruv, en gängad skruv som driver ett snäckhjul, ett kugghjul med lutande kuggar. Den ingående axeln, den med snäckskruven, korsar den utgående axeln, den med kugghjulet, i 90 graders vinkel. Fördelen med det här är att det ger en stor utväxling i storleksordningen 10-1, ända till 100-1. Den här skruvmekanismen ger på det viset ett enormt vridmoment som gör att man kan lyfta oerhört tunga laster genom att vrida på en väv. Arkimedes sägs ha utnyttjat den här tekniken i någonting kallat sjöfästing, eller helt enkelt klon. Ett försvarsvapen mot romarnas krigsfartyg under det andra puniska kriget 218-201 före vår tideräkning. Arkimedes klo eller sjöfästing kan beskrivas som en sorts kran som satt monterad på staden Syrakusas murar. När ett fiende skepp kom nära murarna svingades kranen ut över vattnet och klon eller kroken som hängde från ett rep fäste sig i fartygets skrov eller rigg. Sannolikt just med kraften från Arkimedes snäckväxel hissades skeppet delvis upp i luften eller tippades åt sidan så att det kapsejsade eller kastades mot klipporna. Allt det här alltså med hjälp av en enkel liten skruv i princip, i början gjord av trä. Tänk på det. Något som ju också Leonardo da Vinci förstås experimenterade med. Leonardo, han älskade skruvar. Han konstruerade ju till och med en primitiv helikopter. Fördelen med snäckväxeln som mekanism är hur som helst att den blir självhämmande eller självlåst eftersom kraften inte kan överföras åt andra hållet. Växeln backar alltså inte, också om en tung last hänger från lyftkranen. Lasten börjar alltså inte falla okontrollerat om kranskötaren skulle tappa greppet om handtaget till exempel. Men nu har vi alltså talat om skruvar mest som någonting som man överför kraft med, som den aktiva ingrediensen i pumpar och lyftanordningar. Hur är det då med det här som vi tänker på när vi säger skruvar? De här små sakerna som används för att fästa saker vid varandra. Antikens greker och romare, de använde inte den här sortens skruvar. Metallskruvar som fästelement dröjde till medeltiden och renässansen. Vi måste köra tidsmaskinen fram till den sena medeltidens Tyskland, kring slutet av 1400-talet. Tyskarna hade vid den här tiden mycket avancerad metallbearbetningsteknik och gott om skickliga hantverkare. Det var förmodligen här som skruvar och bultar av metall först användes någorlunda regelbundet som fästelement. Och som fallet så ofta är användes de först i krigiskt syfte. Var du en förmögen tysk furste på 1500-talet som ville dra ut i fält eller delta i tornerspel i en skinande rustning, ja, no, då körde du inte med en rustning sammanfogad med nitar, sådär som i vanliga riddares kroppspansar. Nej. Järnplåtarna i din furstliga rustning var sammanfogade med den allra senaste tekniken, skruvar. Och jo, det var huvudsakligen fråga om skruvskallar med raka spår ännu i det här skedet. Skruvar med korsspår blev inte allmänna förrän på 1800-talet. Överlag var den förindustriella tidens skruvar huvudsakligen handgjorda och det fanns ingen standardisering av gängorna och därmed inte heller just någon masstillverkning heller. Men här kommer britten Henry Maudslay 1771-1831, en engelsk verktygs- och stämpelmakare samt uppfinnare. Maudsleys metallsvarv från cirka 1800 gjorde det möjligt att tillverka små skruvar med standardiserade gängstorlekar. Standardiserade gängstorlekar möjliggjorde sen i sin tur utbytbara delar och utvecklingen av massproduktion. Jag känner att vi bara måste nämna Henry F. Phillips här också. Phillips var en amerikansk entreprenör som i slutet av 1930-talet tog patent på en självcentrerande kryssborrskruv, vilket gjorde det lättare att automatisera skruvdragning. Phillips-skruven, som alla känner till i mekaniker- och snickarkretsar, minskade risken för att skruvmejseln slant ur spåret, vilket var en stor förbättring jämfört med de traditionella raka spåren. 1936 lyckades Phillips få General Motors att använda den nya Phillips-skruven vid tillverkningen av Cadillac-bilar. Och flygindustrin i USA följde sen snart efter och resten är historia så att säga. Jo, också du har helt säkert en Phillips-kryssmejsel i din verktygsback. Jag har flera. I och för sig, Phillips-skruvar är ju långt ifrån perfekta. Jag vet inte hur många Phillips-skruvskallar jag har dragit släta och varit tvungen att borra ut skruven. Numera har ju världen allt mer gått över till att använda torx-skruvar som med sitt sexkantiga kärnmönster minskar slitage och möjliggör högre vridmoment. Men nu lämnar vi verkstaden och backar en aning igen tillbaka till medeltiden. Jag nämnde ju att förmöget folks rustningar satt samman med hjälp av skruvar redan på 1400-1500-talet. Skruvprincipen användes också till någonting ännu otrevligare. Jag menar, alla vet vad jag menar när jag säger ordet tumskruvar. Vi människor har dessvärre alltid varit väldigt förtjusta i att orsaka fysiskt lidande hos våra medmänniskor. Smärta, tortyr. En del av vår anatomi som är särskilt känslig för smärta är våra fingrar, fulla som de är med nervändar. Det fanns förstås allsjöns skruvbaserade helvetesmaskiner i de medeltida slottens källarhålor avsedda att plåga folks kroppsdelar på de mest kreativa sätt. Men tumskruvarna, de betraktades som särskilt praktiska i och med att de kunde göras små och kompakta nog för att kunna bäras i fickan hos exempelvis en inkvisitor på hembesök.
Nobody expects the Spanish Inquisition.
De kunde alltså vara väldigt små och kompakta, i princip som knogjärn med skruvelement. Ett annat otyg där skruvteknikens utveckling och framförallt miniatyrisering var avgörande var handeldvapnen. Metallskruven, den lilla skruven, spelade en central roll i flintlåspistolen som hade sin frammarsch under 1600- och 1700-talet. I flintlåspistolen slog en bit flinta mot ett stålhjul och skapade på det viset en gnista, vilket i sin tur antände krutet i pipan. Den här mekanismen hade inte varit möjlig utan skruvar som förbättrade justerbarheten för tändmekanismen och andra delar av vapnet, som därmed blev mycket effektivare och framförallt exaktare. Men det finns en viktig skruv, kanske den viktigaste av dem alla, som vi ännu inte har berört mer än i förbipasserande. Utan den här skruven skulle det sannolikt aldrig ha blivit någon reformation, någon vetenskaplig revolution, någon upplysningstid eller industriell revolution. Jag talar såklart om den moderna tryckpressen med rörliga återanvändbara typer, utvecklad av tysken Johannes Gutenberg på 1440-talet. Nej, inte heller Gutenberg var först med den här idén. Kineserna körde med rörliga typer av keramik redan 400 år före Gutenberg. Men tekniken slog aldrig riktigt igenom, kanske på grund av kinesiskans väldigt många tecken. Innan vi går in på skruven som gjorde Gutenbergs innovation möjlig, lite bakgrund här. Före Gutenberg var böcker någonting otroligt exklusivt, eftersom de kopierades för hand av skrivare som kunde sitta med en och samma bok i ett år eller mer. Det innebar att bara kyrkan, universiteten och de allra rikaste hade tillgång till skriftlig kunskap. Att kopiera bilder relativt kvickt och effektivt, det behärskade man faktiskt redan vid den här tiden med hjälp av träsnitt. Inte minst sedan pappret slog igenom. Ännu en kinesisk uppfinning som hade hunnit till Europa på Gutenbergs tid. Vips kan du trycka upp en mängd kopior av samma motiv med hjälp av träsnitt. Man kan förstås också kopiera text med hjälp av träsnitt, men det är otroligt tidskrävande och besvärligt att snida in hela sidor med text i en träyta. De flyttbara typerna av metall med en individuell bokstav per typ gjorde däremot jobbet mycket kvickare och effektivare. Men för att helheten skulle fungera behövdes någonting mer. Det behövdes kraft. Det behövdes en press. Lyckligtvis för Gutenberg hade vinmakarna, som vi redan var inne på, löst det här problemet för länge sedan. Med en skruv som omvandlar en roterande rörelse till en nedåtriktad linjär kraft. I Gutenbergs fall möjliggjorde skruven en jämn och kraftfull pressning av tryckformen mot pappret. Genom att vrida på ett enkelt handtag eller ett skaft kunde tryckaren med skruvens hjälp skapa en nedåtriktad kraft på omkring 5 kg per kvadratcentimeter, vilket resulterade i skarpa, tydliga tryckalster, helt i klass med, eller bättre, en handskrift från de finaste klostren. En enda sida som en munk tidigare kunde ägna hela dagen åt att kopiera kunde nu tryckas upp på några sekunder. Och inte bara det, man kunde trycka upp så många kopior man ville av samma sida. Det är på det hela taget svårt att överskatta hur viktig den här uppfinningen var. Tryckpressen var utan tvekan ett av de allra mest omvälvande teknologiska genombrotten i historien. Tryckpressen möjliggjorde massproduktion av böcker och förändrade samhället på djupet. Kanske till och med mer än internet har gjort i vår tid. Tänk på dig själv, på den du är idag. Hur blev du den personen med den personligheten? Genom att läsa böcker och genom att ta in kunskap som andra läste för dig, som barn kanske, ur böcker. Vi förändrar maskinerna och maskinerna förändrar i sin tur oss och världen. Och i hjärtat av just den här maskinen som förändrade världen, tryckpressen, finns en simpel skruv. samma skruv som hade löst de gamla törstiga romarnas dilemma med ineffektiva druvpressar. Samma skruv som industrialiserade vinbranschen i tiderna och fick vinet att flöda, industrialiserade nu bokbranschen och fick informationen att flöda, som aldrig förr. Med ens kunde en liten tvåmans tryckverkstad producera uppemot 3500 sidor tryckt text per dag. Någonting som tidigare hade krävt otaliga kloster med en armé av munkar som sitter och skriver så att pennan glöder. I vår tid är vi ju besatta av effektivitet och strömlinjeformande av processer. Jag vågar hävda att inget skutt i produktivitet som vi har åstadkommit ens kommer nära det som Gutenberg gjorde möjligt. Tack vare Gutenbergs tryckpress blev det i stil med 99% billigare att trycka en bok. Och jag menar, ta vilken industri som helst nu för tiden och föreställ dig att ett företag med ens lär sig producera en produkt 99% billigare och snabbare med bibehållen kvalitet eller bättre. Och tänk sen på att produkten vi talar om här på Gutenbergs tid var information, masskommunikation. Innan Gutenberg var böcker som sagt och därmed information och kunskap exklusivt förbehållet de allra rikaste och mest inflytelserika. Lite som de exklusiva bronsvapnen var under bronsåldern. Precis som järnåldern placerade svärd av järn i händerna på gemene man, mer eller mindre, och raserade bronsålderns gamla kungariken och imperier, gjorde tryckpressen samma sak i renässansens och den moderna tidens Europa genom att placera boken i händerna på gemene man. Johannes Gutenberg, han försökte ju hålla sin uppfinning hemlig för att inte gå miste om sin unika konkurrensfördel. Men jag menar, till ingen nytta. Boktryckerier växte ändå snart upp som svampar efter regn över hela Europa. 50 år efter Gutenbergs snilleblixt hade uppemot 20 miljoner böcker tryckts i Europa, hade beräknats. Och den här störtfloden av kunskap som plötsligt välde in i helt nya samhällsklasser sinnen innebar ju sen att Europa och världen aldrig mer var sig lika. Ta nu Martin Luther till exempel. Han må ha skrivit sina teser för hand på latin, men hans anhängare och diverse tryckare såg till att teserna snabbt översattes till tyska och trycktes i stora upplagor. Det här bidrog sen till att bland annat hans kritik mot avlatshandeln fick ett enormt genomslag och påskyndade reformationens framväxt. Samma sak gällde senare för upplysningstidens filosofer i stil med Voltaire, Rousseau, Locke och Montesquieu. Tack vare tryckpressen kunde de få sina verk spridda över hela Europa som aldrig förr. Så med ens blev allsköns radikala, kritiska idéer om maktfördelning, mänskliga rättigheter och religionsfrihet tillgängliga för de stora massorna som nu också började lära sig läsa som aldrig förr. Tidningarna blev ju nu också en grej. Också vetenskapliga rön kunde nu spridas explosivt och utvecklas. Newtons bestseller Philosophiae Naturalis Principia Mathematica till exempel, som mer eller mindre kickstartade den vetenskapliga revolutionen. Ja, och all den här radikala nya kunskapen innebar alltså att kyrkan och monarkin förlorade sitt informationsmonopol. Med tryckpressens hjälp kunde också pamfletter nu börja tryckas upp, vilket också skedde i stora mängder. Borgarklassen och senare också arbetarklassen fick tillgång till nya idéer och kunde ifrågasätta de rådande normerna. Snart satt både en och annan krona allt lösare på diverse monarkers huvuden. Ja, till och med många huvuden satt löst. Och i hjärtat av det här, den förenande länken i allt det här, som sagt, var en simpel gängad skruv. En skruv som i de gamla vinpressarna tillät folk att berusa sig allt sedan antikens romsdagar. Och nu var det ju en sorts berusning också det som sen hände när det var ord och inte druvor som pressades. Det tog skruv, kan man lugnt säga. Och det var allt för den här gången. Det skulle såklart finnas så mycket mer att säga om skruvens historia och nutid. Men vi får återkomma i ett senare skede. Ett nytt avsnitt av Kvanthopp hittar du hur som helst som vanligt nästa lördag på Yle Arenan. Markus Rosenlund heter jag. Ha det bra tills vi hörs igen. Hej så länge!